Det är måndagen den 25 augusti. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vad kan mänskligheten lära oss när den är som bäst? Någon som funderat mer än de flesta på den frågan är Johan Norberg, känd författare till ett flertal böcker, åtminstone utanför Sverige och därtill en god vän, men framför allt aktuell med boken Peak Human, What We Can Learn from the Rise and Fall of Golden Ages. Välkommen Johan.
Tack så mycket Mattias.
Varför har du skrivit den här boken?
Jo, men när världen känns lite skakig så vill man ju gärna hitta någonting som hjälper en att få lite vägledning och förståelse. Och då går jag gärna till historien. Och vi har mycket att lära av historiens misstag förstås. Men allt som har hänt i det förflutna är ju inte dåligt. Så det finns ju en del bra saker att lära sig också.
Ja, definitivt. Här ska vi kanske börja med vad som utgör gyllene tidsåldrar och varför du har valt ut just de här sju som du beskriver i din bok.
Mm. Alltså, en guldålder som jag tänker med det är en plats och en tid som utmärks av väldigt många olika innovationer i olika sfärer samtidigt. Så det handlar om kulturell blomstring, det handlar om vetenskaplig nyfikenhet, teknisk innovation, ekonomisk tillväxt. Så att man höjer den genomsnittliga möjligheten för vanliga människor att leva bättre liv. Sen gör ju inte alla det. Det ska man ju påpeka varje gång man talar om guldåldrar i historien. Att livet för de flesta var ändå ganska deppigt. Alltså Mary Beard som är expert på romersk historia säger att när folk kommer till henne och säger att de tycker det skulle vara så häftigt att leva på romartiden, då tänker de alltid att de ska vara senator eller kejsare. Men det var några hundra personer. De flesta levde betydligt värre förstås. Men det utmärkte inte de här guldåldrarna jag tittade på jämfört med motsvarande civilisationer på den tiden, utan det var ju tvärtom att de lyckades skapa någonting bättre under en viss period.
Men det är inte stora imperier eller mäktiga härskare du har skrivit om här.
Jätteviktigt att poängtera att man skapar inte en guldålder genom att lägga massor av mark under sig och att besegra andra folk. Utan här handlar det om att man skapar någon slags drägligare levnadsomständigheter för de som är i det här området. Så det handlar snarare om de framsteg man skapar tekniskt, ekonomiskt, socialt.
Och vilka guldåldrar är det du går igenom?
Ja, jag börjar i antikens Aten, eftersom så mycket börjar med de gamla grekerna och antikens Rom. Går vidare till Abbasidkalifatet i Bagdad, 800-900-talet. Kina under Song-dynastin, den italienska renässansen, den nederländska guldåldern på 1600-talet. Och sen anglosfären, Storbritannien, Amerika, den amerikanskledda världsordningen, det vi lever i idag egentligen. Så det är 2500 år. Däromkring.
Ja, det är ju ett lagom ämne och vi kommer vandra lite igenom detta. Jag är ju förvisso rätt obildad, men mindre så efter att ha läst den här boken. Och redan i första kapitlet om Aten lärde jag mig att spartanerna inte alls var några skickliga krigare, även om, eller kanske just för att det var de enda de uppfostrades för att vara. You had one job. Hur ligger det till och varför lever myten om motsatsen kvar i våra dagar?
Jag tyckte det var kul att börja där, för det är en sån vanlig myt att spartanerna var så otroligt tappra och duktiga krigare. Och det är klart att de ute på slagfältet så kämpade de hårt, men framförallt så var de inte särskilt nydanande och innovativa i sin krigföring. De experimenterade aldrig, de gjorde inte om någonting när de misslyckades, utan testade samma sak om och om igen. Så i någon mening som den sovjetiska, ryska krigsmakten på något sätt. Så man testade aldrig på allvar belägringskrigföring eller bemästrade logistik eller maritima äventyr på något vis, utan man körde samma sak om och om igen. De fick däremot väldigt gott rykte och det handlade snarare om andra stadsstater i Grekland. Framförallt Aten då, att många aristokrater i Aten var lite avundsjuka på spartanerna, därför att där styrde då en
liten
klick.
Där var det ordning och reda.
Precis, det var inte massa vulgärt folk som var med och bestämde, som man avundades. Aten, men också under invasionen av perserna så fanns det ett behov av att heroisera vissa spartaner vid slaget vid Thermopyle för att uppmana till någon slags kämpaglöd. Inte minst bland spartanerna som ville ge upp och bara sticka iväg.
Ja.
Och det säger nu många historiker, det var förmodligen atenarna som gjorde detta, som var så kluriga att de skapade en massa spinn om att kolla de här 300 spartanerna var så tappra. Varför ska ni då vara så fega?
Ja. Så om man jämför Aten och Sparta så hade Aten inte bara litteraturen, poesin, konsten, arkitekturen, filosofin och humorn som det var tillåtet att rikta mot de styrande. De var också bättre krigare och det var väl så guldåldern började.
Ja, de var mer innovativa och experimentella och testade olika strategier när någonting misslyckades. Och det hade väl att göra med öppenheten i Aten som fanns där och som fanns i kulturen. Och sen började det just det med att man vann några slag när demokratin var ung, eller deras variant av demokrati var ung, så slog man Sparta och andra grekiska stadsstater på ett sätt som överraskade både dem och dem själva. Och det inspirerade dem till att tänka, men det kanske är nu för att vi slåss för vår frihet som gör oss mäktigare. Och det är ju atenarna också som några år senare, 480 ungefär, besegrar perserna på allvar vid slaget vid Salamis. Och det ger ju ett kulturellt självförtroende som gör att nu kan vi klara av allting om vi kunde detta.
Och hur använder man det?
Det använder man till att fördjupa sina institutioner, att utveckla mer av demokrati, yttrandefrihet på hemmaplan. Men också till att tänka att just experiment, innovation, förnyelse, det är vad vi handlar om, det är vad vi gör i Aten. Så att det är tillåtet att börja testa nya konstiga grejer i teatern, både komedi och tragedi uppstår, i keramik, i skulpturer, i arkitektur, på olika vis så får man testa nya grejer och till slut gör man det även intellektuellt. Och utvecklar idén skulle jag argumentera för att det är bra att komma med originella idéer. Alla tidigare civilisationer, även när de har varit innovativa, låtsades de alltid att det här var något som förfäderna hittat på, som man upptäckt, eller att det har kommit från någon gud. Nu för första gången kommer Aristoteles och andra och säger, nej, jag har kommit på det här själv. Och det är okej.
Det är ju ett besvärande faktum att många guldåldrar har sitt ursprung i att vinna krig. Är det något du rekommenderar?
Nej, det gör jag inte. Men krig och utgången i krig kan förstärka de trender som var på gång tidigare. Och då beror det ju förstås på vad man hade för trender där tidigare. Alltså, säg idag. Alltså om Ryssland skulle vinna mot Ukraina, då skulle ju det förstärka mer av tyranni och tortyr. Men om Ukraina skulle slå Ryssland så skulle det förstärka idén att demokratier kan, fria människor kan göra någonting. Och det är därför, alltså historiskt sett, så är det väldigt många saker som har börjat med krig. Mest dåliga, men också en del bra, när det då har funnits redan någon god trend som har varit på väg att utvecklas i de här rikerna, som då har gjort att man har slagit fast det, befäst mer av frihet, mer av rättssäkerhet och fred inom riket. Så jag skulle ju inte rekommendera krig, men jag rekommenderar kulturellt självförtroende i alla fall, för det gör att man vågar fördjupa goda institutioner.
Ja, krig ska ju en man tänka på, och även romarriket om jag har förstått saken rätt. Men varför då egentligen? Jag tänker mest på romarna i Asterix är ju rätt stereotypa och tråkiga, och romarna i Life of Brian, min andra kulturella referens, är ju mest komiska. Vilka förbättringar finns i Rom jämfört med Aten?
Ja, vad har the Romans ever done for us? Som man frågar i Life of Brian, och det är ju the aqueducts,
ja.
Bland annat. Och det är faktiskt värt att börja med akvedukterna, deras otroliga vattensystem, vattenavloppssystem. Därför att det som romarna la till, som grekerna inte hade, det är ju inte direkt den intellektuella innovationen och den kulturella höjden, utan det är mer tekniska innovationen. Att man har plötsligt ett väldigt stort imperium, och det här ska på något vis organiseras och byggas ihop. Man utvecklar nya former för att bygga stenläggning av vägarna, att man utvecklar betong. Man bygger hamnar, man bygger byggnader, man akvedukter, tusentals sådana, som man inte kan göra i Europa efter romarriket för en ja, på 1800-talet någon gång.
Ja, det låter lite välfärdssverige, liksom, ingenjörer som...
Ja, kluriga ingenjörer.
Fast mer krigiska.
Man ska alltid lägga till det att de var rätt krigiska, men de hade ett särskilt sätt att kriga, att när de besegrade andra territorier så var de också väldigt duktiga på att integrera de befolkningarna. De var väldigt brutala, men de gav sen de som hade begåvning i de här trakterna både självstyre men också möjlighet att göra karriär i den romerska byråkratin, i militären, till och med i senaten. Och det gjorde att de utvecklade en väldigt globaliserad civilisation så att de kunde få ihop det bästa materialet på olika ställen, bästa varorna, bästa kunskapen för att till exempel bygga akvedukter. Ja,
det är väl få andra kulturer, rätta mig du som har jämfört ett par, som är så osentimentala i att byta ut fundamentala delar av trossystem, av föreställningar, av människor på poster och sånt där liksom, för att man finner att ja, men det här är bättre.
Verkligen, och det är ju därför romar, den stora frågan är ju inte varför Rom föll utan varför det klarade sig att ena större delen av Europa och göra Medelhavet till ett innanhav under så lång tid. Och svaret är ju just detta, att de tog ständigt till sig nya idéer, nya metoder och nya människor, till och med invandrare och på, så, i senaten och till och med på kejsarposten. Och Montesquieu, den stora upplysningsfilosofen, sa det att skälet till att de alltid lyckades romarna var att de så fort de hittade något bättre gav upp det gamla. Och det är klart, vissa andra civilisationer har gjort detsamma, men då har de låtsats att men det här är något vi hade en gång i tiden. Mm. Romarna var helt osentimentala. Hittade de något bättre så tog de det.
Ja, det är väl också här uttrycket, det där rena grekiskan, dyker upp.
Ja, till slut så är det ju det. Alltså, det där är ju väldigt ironiskt. En gång i tiden så fick vi ju begreppet barbarer för att grekerna tyckte att allting som andra talade lät som barbarbar. Men så småningom, och när Västrom och Östrom separeras och man har svårt att läsa det grekiska i Västrom, ja, då fick man ibland skriva i marginalen då när man skriver av en bok att nej, det här är grekiska, så det går inte att läsa. Det här är rena rama grekiskan.
Så det, ja, det är en hel del som lever kvar. Det finns ju många som vill betona det kristna arvet som betydelsefullt för den västerländska civilisationen. Men jag har svårt att se hur kristendomen gjorde romarriket bättre, eller tiden efter romarriket för den delen. Vad finns att säga här?
Ja, det är komplext, för att religioner är ju komplexa och betonar olika saker i olika lägen. Och det är klart man kan se att det finns vissa inslag som vi moderna svenskar säkert kan sympatisera med den kristna metoden. Att det fanns en viss humanisering på vissa vis. Man tyckte inte att våld var ett trevligt skådespel längre. Så gladiatorspelen började falla i vanrykte. Ja,
detta förmynderi.
Å andra sidan så utövade man ju rätt mycket våld när romarriket kristnades mot de som inte var kristna. Så att det fanns ju en... Det hade funnits vissa perioder av förföljelse av religiösa minoriteter, av kristna då och då. Men det hade sällan varit systematiserat, hade sällan varit någonting man gjorde över hela riket. Men efter att det kristnades, då var man så övertygad om den egna trons förtjänster att man började förfölja de gamla hedningarna på olika vis och slå sönder deras tempel. Och ofta i början så förstörde man deras litteratur och tvingade bort dem. Och inte minst sen i Östrom, i det bysantinska riket, så fick man en trend mot filosofi, mot vetenskap, vilket gjorde att även kristna minoriteter flydde ju hellre till Persien eller så småningom till och med till det muslimska kalifatet, därför att man hade större friheter att tänka fritt och tro som man ville.
Få saker är ju så omdiskuterade. Du må säga hur mycket du vill om att det fascinerande är att romarriket bestod så länge, men få saker är ju så omdiskuterade som romarrikets fall. Så om jag ställer den raka enkla frågan, vad berodde det på?
Ja, men det finns ju 210 skäl till att romarriket föll enligt en tysk historiker som gjorde en sammanställning som inkluderade då, ja, det var kristendom, det var kapitalism, det var kommunism och det var gikt. Det var blyförgiftning och så vidare. Det är väldigt många skäl som har angivits och många som inte... riktigt har historikernas förtroende idag. Min egen tolkning är att egentligen romarriket föll som man går i konkurs enligt Hemingway på två sätt. First gradually and then suddenly. Alltså det var en lång tid av nedgång. Åtminstone från 300-talet, kanske redan på 200-talet så började det gå ut för. Och det har väl kanske delvis att göra med att det är svårt att upprätthålla ett sånt stort rike under lång tid. Men framförallt så börjar man förändra sättet att hålla ihop riket. Tidigare gav man de olika provinserna stort självstyre. Man tillät mer av pluralism och lokal makt, vilket gjorde att man också hade mer lokal resiliens på olika sätt. Men på 300-talet och delvis under pressen från pandemier och vissa barbariska invasioner och massor av inflation så börjar man få en mer centraliserad makt. Kejsare som Konstantin, som kristnar riket då, blir mer... Där kejsare tidigare hade låtsats att de var senatorer och nästan vem som helst och i alla fall gav viss de facto frihet till provinser och till folket, så började de nu nästan låtsas att de var gudar och ta total kontroll över de här delarna. Och det gjorde ju att man också var mycket mer sårbar, för att om det då började vackla någonstans så vacklade det plötsligt överallt. Det gjorde att det blev mer och mer sårbart tills det till slut inte klarade av de spänningar som kom, bland annat från invasioner.
Islam däremot har ju haft betydelse för mänskligt framåtskridande, även om det tyvärr var väldigt länge sedan. Hur kvalificerar sig abbasidiska kalifatet bland guldåldrarna, och är det säkert att du inte har kvoterat in det?
De är inte inkvoterade, men jag tyckte att det var viktigt att ha med, för det är också ett sätt att visa att det handlar inte om geografi, det handlar inte om befolkning, det handlar inte om religion som skapar en guldålder eller ej, utan det är hur man tolkar religion och tron och vad man gör av det man har. Och en religion kan både befästa goda institutioner och dåliga institutioner, och på 800-talet, 900-talet så det är otroligt fascinerande när man ser vad som sägs både av muslimerna, men också av de kristna. De säger att det ser ut som att det är det muslimska kalifatet som är mer av arvtagare till den grekiska traditionen och den romerska traditionen. Därför att där sysslar man med vetenskap, där sysslar man med teknisk innovation, medan ja, i det bysantinska riket, där ja, tyckte då de muslimerna att de har hamnat i någon slags mörk medeltid ungefär. Men även i Bysans så talade man om att det är konstigt. Det är nästan som vi har bytt plats. Det är nästan som att det är muslimerna nu som är sanna greker och ägnar sig åt filosofi och annat. Och det har att göra med egentligen två saker. Dels, liksom romarna bygger man ett stort frihandelsimperium. Från Nordafrika till Afghanistan och över hela då, Mesopotamien, Babylon, Irak, Persien, så bygger man en öppen fri marknad som styrs av en lag som definierar sånt som äganderätter, avtalsfrihet och liknande, som skapar ett stort välstånd. Men det andra är att man inom den här regionen också välkomnar nya idéer. Det brukar ibland sammanfattas med begreppet visdomens hus som en del av detta. Att man välkomnade andra traditioner, andra idéer, till och med andra religioner för att bidra med deras kunskap. För att man tyckte att det här gör oss starkare om vi lär oss mer. Så de var mer vetenskapligt tekniskt innovativa under en lång period.
Och en sak jag noterade var att det här var en kultur som bejakade att människor blir rika. Hur tog det sig uttryck?
Ja, det var väldigt konstigt och det är väldigt främmande för en västerländsk idétradition i alla fall. Fram tills ganska nyligen, även grekerna och romarna, även om de ägnade sig mycket åt handel och kommers. Så
det var inte högt skattat.
Det var något man helst lät slavar och utlänningar ägna sig åt. För riktiga gentlemän, de ägde ändå mark och krigade. Det var det man gjorde. Medan det fanns en annan tradition som har att göra med arabiska folkets handelstraditioner och basartraditioner. Men också Mohammed var ju en köpman. Mm. Jag menar, där Jesus sa att en rik man har lika svårt att komma in i himmelriket som en kamel genom ett nålsöga. Men Mohammed sa att köpmännen, de goda, hedliga köpmän, då hör de hemma hos profeterna och martyrerna. Så att det fanns en annan tradition som också gjorde att man var mer inte bara då mer marknadsekonomisk, men också att man bejakade detta och såg det som någonting fint. Och det finns vissa historiker som till och med har talat om att det var någon slags borgerlig revolution på gång där på 800-900-talet. En medelklass som växer fram, berikar sig, har väldigt mycket social rörlighet och får status i samhället. Och då får vi också alla de här irriterande vett- och etikettsböckerna som visar hur man ska bete sig om man nu har det samlat på sin förmögenhet.
Inget är entydigt positivt.
Hur man ska hålla i besticken och sånt där.
Ja. Här verkar min extremt ideologiserade läsning vill lägga orsaken till den här guldålderns slut till statlig skolgång. Kan man säga det?
Ja, jo faktiskt. Alltså, vad är det liberalpartisterna säger? Att framtiden börjar i klassrummet.
Ja.
Men ibland börjar undergången i klassrummet också. Det är klart, statlig undervisning kommer inte särskilt väl ut ur den här boken. För att även i Sparta, ett skäl till deras nedgång, det var ju de här agogiskolorna där alla män tvingades gå från 7 till 21 års ålder. Och som gjorde att de inte blev nyfikna, innovativa på något vis. Utan bara lärde sig att piska slavar och kriga mot andra. Lite samma sak under den islamiska guldålderns slut. Det är en period av religiös pluralism som blir religiös konflikt. Islam börjar splittras upp i många olika varianter. Och det här oroar härskare, men det ger dem också en känsla av att det kanske är så vi befäster makten. Genom att välja en tolkning och säga att det är det enda rätta att slåss för det. Och på 1000-talet så börjar man skapa, abbasidierna gör det med Seljuk-dynastin, ett system av statliga madrassaskolor där man får, ja, lärare får offentlig försörjning och där man lär sig den rätta läran. Där hela utbildningen tidigare handlade om att man lärde sig nya saker, man testade grejer, man experimenterade, man var nyfiken på andra traditioner. Här ska man lära sig ett sätt att tänka och en sak och att repetera det. Och en sak som verkligen gjorde detta förödande var att lärarna då fick en fast anställning med betald lön mot att de lämnade liksom det kritiska tänkandet vid dörren. Och det här var något helt nytt, för i 400 år av islam så hade de ledande intellektuella ofta varit och försörjt sig på annat vis genom att ta elever som betalade, men också genom handel och kommers, vilket gjorde att de hade olika influenser och de stod för olika traditioner och det gav pluralism och det gav utveckling. Men nu med madrassaskolorna här så börjar vi få en nedgång och man kan se att den vetenskapliga litteraturen börjar att minska i de regioner som fick de här skolorna under de perioder de fick de här skolorna.
Ibn Rushd har ju i Sverige gett namn till ett numera nedlagt muslimskt studieförbund. Vem var han som historisk person?
Ja, det där är paradoxalt hur hans namn används idag, för att Ibn Rushd, eller Averroes som han hette i den latiniserade varianten, han var den tidens, eller kanske historiens starkaste arabiska och muslimska motståndare mot islamism och en fundamentalistisk islamism. Han levde i det muslimska Spanien och han var läkare åt kalifen och kunde massa grejer. Och då kalifen, som var nyfiken på Aristoteles, bad honom utveckla det och förklara svåra passager i Aristoteles och grekisk filosofi, och det gjorde han med den äran, kan man säga. Så Ibn Rushd publicerade ett 70-tal böcker eller någonting om filosofi, om vetenskap och om samhället. Och vad han gjorde då var inte något mindre än egentligen en intellektuell revolution, för han tar den grekiska filosofin som var världslig och som var empirisk och systematiserade detta och gjorde att den var förenlig med islam. Och det var otroligt viktigt för att kunna utveckla de idéerna. Det fick inte gå så mycket längre där, därför att till slut hamnade han i vanrykte. Men det blev extremt betydelsefullt för Europa. Så han är en otroligt viktig person i den västeuropeiska och idétraditionen, därför att Thomas av Aquino till exempel, den kristne kyrkofadern, citerar
som tar Aristoteles Telis tänkande tillbaka till Europa.
Och han gör det mycket genom Ibn Rushd, som han citerar 400-500 gånger eller något sånt i sina skrifter. Och talar om honom som kommentatorn utan att ens behöva nämna honom vid namn. På samma vis som Aristoteles alltid är filosofen. Så alla vet vem man talar om. Och återinför då mycket av det traditionella grekiska sättet att tänka i den kristna idétraditionen. Via den här muslimska omvägen. Mm. Och han blir ju så viktig i västerländsk idéhistoria så att i Rafaels fresk i Vatikanen, den här skolan i Aten. Du vet, när...
Med Platon som pekar uppåt och Aristoteles som gestikulerar framåt.
När det ser ut som att spela basket. Ja. De har de viktigaste tänkarna då i den här traditionen. Där finns Ibn Rushd med, därför att han är så viktig för renässansen och vad som senare händer i Europa.
När jag läste om Song-dynastin i Kina så var det två saker som stack ut. Dels att den så tidigt är så nära ett industriellt genombrott. Och dels hur konsekvent den efterföljande Ming-dynastin försökte skapa inom citatingen ordning genom att inte tillåta någon förändring. Är det ditt intryck också? Eller?
Ja, jag tycker det är så en otroligt fascinerande epok. Song-dynastin på 1100-1200-talet som är, det är nästan som de har liksom tagit modern kunskap i en tidsmaskin och fört det till Kina. De är så ledande i alla vetenskapliga, tekniska, ekonomiska områden att det är, man kan inte låta bli att fascineras och producera förmodligen mer järn, men det är också massor av stål, men mer järn än hela Europa gör förrän på slutet av 1700-talet. Man har textilmaskiner som drivs av vattenkraft och muskelkraft som med några snäpp och lite mer utveckling skulle ha kunnat sätta igång automatisering och annat. Så att det är djupt fascinerande vad som hände där och hur det tog slut. Därför att det tar slut då när Ming-dynastin tar över från Song-dynastin. Och efter en period av turbulens och av för stort utländskt inflytande, mongolerna har gjort en invasion tidigare, säger att nej, nu får det vara nog på det här. Nu ska vi ha stabilitet och ordning. Och det upprättar man genom att slå sönder de gamla maskinerna, genom att avveckla den världsledande armadan man hade, bränna kartorna så att ingen skulle få för sig att upprepa de här experimenten, och genom att införa dödsstraff på internationell handel. Och för att verkligen göra Kina great again så tvingar man dessutom befolkningen att klä sig som de gjorde 400 år tidigare. Och det här ger ju, det ger ju stabilitet och det ger också stagnation. Så att den tidens ledande nation på alla sätt blir efter 500 år senare ett hopplöst fattigt land som också då blir offer för kolonialmakter som kan ta kontroll över dem därför att de då är överlägsna tekniskt och ekonomiskt.
Hur värderas de här olika dynastierna idag i Kina?
Ja, tyvärr så har ju Song-dynastin ibland lite dåligt rykte därför att det är associerat med att de var så väldigt kosmopolitiska och de hade så mycket inflytande och idéer från annat håll, så det känns inte riktigt kinesiskt. Ming-dynastin uppfattas väl kanske som att det upprättar något fint, men då talar man mer om krukor och konst snarare än att det fanns någon dynamik som skapade utvecklingen. Man letar sig gärna ännu längre bak i historien och kommer till Tang-dynastin och sånt där för att tala om något. Men om man vill se varför Kina blev den ledande makten i världen, då är det Song-dynastin man måste titta på.
Ja, och det får man ju genom boken. På samma sätt finns förstås mycket att säga om renässansen. En sak som slog mig där var att humanisterna som ledde den skrev så mycket om glädjen i att läsa, skriva och förstå saker. Även munkar hade före dem läst och skrivit, men av plikt och för att följa regler. Och det senare gav ju ingen guldålder. Hur syntes den här skillnaden?
Nej, det är sant. Alltså, munkar och kloster hade ofta en viktig roll för att konservera kunskapen. Och man skrev av gamla manuskript och man läste dem om och om igen. Men man var tvungen att göra det. Det var plikt. Det var för att man inte skulle ägna sig åt andra dåligheter. Det finns ofta beskrivet vilka kroppliga straff man utsattes för om man inte läste. Klassisk pliktläsning i skolan, för att gå tillbaka till det området. Medan renässanshumanisterna ägnade sig istället åt lustläsning. De talade om att de läste det som var kul, spännande och som gav dem nya idéer. Alltså, munkarna brukade säga att läste inte mellan raderna. Man använde inte den kunskapen man fick för att tänka utanför böckerna. Men det gjorde renässanshumanisterna hela tiden och talade om hur viktigt det var att göra det. Att det här var bränsle för de intellektuella liksom, processer som de sen satte igång och kom på nya saker och skrev egna saker. Och det gjorde det hela skillnaden.
Mm, så har du fått in Nederländerna bland guldåldrarna också. Hur kommer det sig, och inte det väldigt eurocentriskt?
Men nu kan väl nordvästra Europa äntligen få komma med till slut. Alltså, nu har jag varit överallt annars i boken. Men det är intressant hur lång tid det tar innan det här lilla hörnet av Europa verkligen blir världsledande. Det här har verkligen varit en avkrok, men det måste vara med nu. Därför att jag tycker att det är så tydligt att Nederländerna är början på den moderna världen. Det är de som utvecklar modern finanskapitalism, det är de som utvecklar upplysningen på allvar, det är de som utvecklar idéer om tolerans och frihet på ett sätt som sedermera Storbritannien och Amerika tar till sig av. Alla de här idéerna börjar i det här hörnet, och jag måste ha med den här historien också, för det är så himla osannolikt att just Nederländerna av alla ställen, de har ingenting. De har inga starka traditioner, inga starka universitet.
Landet håller på att sjunka.
De har ingen mark att stå på eller odla, utan de måste hela tiden dika ur det och ta tillbaka det från havet. Men ändå så är det de här excentriska köpmännen i det här hörnet som då ställer sig upp mot den tidens mäktigaste makt på 1500-talet. Och det är spanska habsburgarna som har nästan hela Europa under sin kontroll. Men också stora delar av Amerika och kolonier ända bort till Filippinerna. Och massor av ädelmetaller som kommer därifrån. Nederländerna vill göra sig fria. Under ett 80-årigt krig så inte bara besegrar man habsburgarna, utan man utvecklar också en ledande guldålder, filosofiskt, konstnärligt, ekonomiskt, och bygger ett världsomspännande imperium själva. Hade det varit en Netflix-pitch som jag kom med, så skulle det betraktas bara som för osannolikt för att det någonsin skulle kunna hända.
Ja, det kan man ju tänka sig. Och här kommer ju tro in i bilden igen, eller rättare sagt upptäckten att religiös och intellektuell pluralism märkligt nog visade sig skapa fred snarare än konflikter. Hur hängde det ihop?
Ja, men det här är ju det konstigaste med den nederländska republiken, tycker alla utländska betraktare när de kommer dit. Att säga, men vad tror ni på då? Här verkar ju folk kunna tro vad de vill. Alltså, även om kalvinisterna då är dominerande, så ja, katoliker får hålla på också. Judar får komma dit och till och med ha sina synagogor, och massor av olika varianter av protestantism är acceptabel, och massor av flyktingar från religiösa krig och 30-åriga kriget kommer dit. Det känns som i en familj kan det finnas 7 olika religiösa uppfattningar, säger en britt som sliter sitt hår. Därför att till dess så har man ju haft uppfattningen i Europa att vi måste ha en trosuppfattning. Det är enda sättet att skapa enhet, enighet och harmoni. Mm. Medan ni är helt vansinniga. Här får man tycka vad man vill. Det kommer bli inbördeskrig. Men Nederländerna är inte bara ett undantag med toleransen under 1500-1600-talet, utan också i hur relativt fredligt och harmoniskt landet är, trots att utkämpa de här krigen. Så att det är en period, vi har det 30-åriga kriget, vi har de andra stora europeiska statsbildningarna faller samman i inbördeskrig under den här perioden. England gör det, Spanien gör det, Frankrike gör det, Tyskland gör det definitivt. Nederländerna är det stora undantaget. Just därför att de har tolerans och säger vi måste inte döda varandra därför att vi tycker olika saker.
Och tror olika saker, ja.
Precis, och lyckligtvis så är det ju den slutsatsen som många drar därefter, att det kanske är det här nederländska exemplet vi ska ta efter.
Mm. Och nu lever vi väl i en guldålder skapad av anglosfären. Hur uppstod den och vad kännetecknar den?
Jo, men vi lever i en guldålder skulle jag säga, med besked. Och för första gången så är det inte en guldålder som är regionalt begränsad, utan för första gången genom kommunikationsteknik och världshandel så har vi plötsligt vetenskaplig teknisk kunskap som alla kan ta till sig på alla kontinenter, och det har lett till de största sociala och ekonomiska framstegen någonsin. Hur började detta då? Ja, men det börjar i England och i Storbritannien genom den industriella revolutionen. Och om man ska ta ett steg bakåt där, så börjar det i sin tur med att faktiskt det är Nederländerna som invaderar England.
Så det är ända där ett förlorat krig leder till en guldålder.
Just det. Och det, men de känner sig
det
väl inte...
Det gäller att bli besegrad av rätt.
Alltså, om man måste bli invaderad av något land, då är Nederländerna faktiskt det bästa alternativet. Och det var ju delvis också, man blev inbjuden av det brittiska parlamentet, framförallt Whig-partiet, som ser Nederländerna som en allierad mot Stuart-kungarna, som man är orolig för, deras despotiska tendenser och deras katolicism. Och det gör ju delvis som en oförutsedd konsekvens, den här invasionen, att de nederländska idéerna börjar ta över England och därefter Storbritannien efter unionen med Skottland. Idéer om sånt som, ja, individuella rättigheter, ett visst lagstyre som begränsar den ledandes makt, marknadsekonomi, frihandel. Och de idéerna, när de tar fäste i ett så pass stort rike som Storbritannien med lite mer resurser som kol och sånt där, då kan man börja få igång den industriella revolutionen och då händer det stora grejer i världen.
En del skulle ju ifrågasätta att industrialismen verkligen var en guldålder när arbetarna var så fattiga exempelvis. Eller för den delen att vi lever igen nu med all miljöförstöring. Har de några poänger?
Nej, jag tycker inte att de har det. Jag skriver om det väldigt mycket i boken. Att, ja, det är klart att man levde under den industriella revolutionen på... under arbetsförhållanden och en levnadsstandard som är fruktansvärd jämfört med vad vi lever i. Men det faktum att då människor slogs om att få komma till de här industristäderna och få de fabriksjobben är ett tecken på hur mycket vidrigare levnadsomständigheterna var tidigare. Det finns, jag skriver om det, någonting som verkligen, man behöver inte bara gå till ekonomhistorikerna och titta på hur explosivt levnadsstandarden förbättrades under den industriella revolutionen, utan man kan göra som en brittisk historiker, Emma Griffin, har gjort. Ett pionjärarbete och gå igenom helt enkelt så här, dagboksanteckningar från de människor som levde igenom den industriella revolutionen. Och då märkte hon två saker. Det första var att de fattiga människor som fick den här typen av jobb såg det som en guldålder. De talade om hur fantastiskt mycket bättre deras och deras barns liv blev genom att man kunde få komma till städerna. Man kunde få de här jobben som gav bättre levnadsstandard och tillgång till sånt som fler par kläder som man plötsligt fick råd med, att man inte behövde oroa sig för att barnen skulle svälta. Det andra hon märkte var att det fanns en grupp som verkligen konsekvent var kritisk till detta, och det var poeterna och filosoferna. De som inte behövde uppleva risk för svälten och inte upplevde heller någon tydlig förbättring genom den industriella revolutionen talade om hur fult det såg ut jämfört med naturen som man nu börjar uppskatta därför att den nu var någonting som hamnade på målningarna och i litteraturen snarare än något man levde i.
Ja, det där är ju intressant. Så finns det något generellt att säga om hur guldåldrar uppstår och hur de tar slut?
Om man ska sammanfatta det så skulle jag använda mig av Thucydides, den grekiska historikern, som talar om att det finns två olika mentaliteter. Och det är den atenska mentaliteten, att ge sig ut för att hitta och skaffa sig något nytt. Och den spartanska mentaliteten som handlar om att stanna hemma för att skydda det man har. Och en guldålder skapas när man av ett eller annat skäl blir lite atensk och börjar leta sig iväg, lära sig något nytt, hitta nya metoder, ny teknik som gör att man sätter igång innovativa processer. Men tyvärr så har vi lite spartaner inom oss också, tror jag, i den mänskliga naturen. Och vi är snara, särskilt i kristider, tänka att men nu måste vi skydda oss, vi måste dra oss hem, undvika de här förändringarna som är associerade med sånt som internationell handel, internationellt utbyte, migration och generellt den sociala mobiliteten som finns i stater som har hög grad av ekonomisk frihet. Och så börjar man längta efter en stark man som ska skydda oss eftersom det är orostider. När man gör det, då är det ett tydligt tecken på att nedgången är inledd.
Ja, det låter ju inte helt oproblematiskt. Vi har varit inne på krig, låt vara att vinna krig, men är det några andra förutsättningar för mänskliga guldåldrar som du ser som något av ett tveeggat svärd, eller är mer av dem alltid bättre? Sånt som marknader, individualism, handel, vetenskap. Har någon guldålder gått under av att de helt enkelt gått för långt, eller att det här har lett samhället i en farlig riktning?
Nej du, jag kan inte komma på exempel på guldåldrar som har gått för långt i den meningen, utom på ett sätt, att det ibland väcker en reaktion från de som tycker att nu har vi för mycket social rörlighet, för mycket förändring, för mycket innovation. Och då är det klart att det finns också en instinkt att hålla tillbaka och begränsa och kontrollera. Och i värsta fall så får man en Ming-dynasti då som verkligen ställer sig på bromsen. Men ett tveeggat svärd i samband med det, som kanske har lite att göra med krig, är ju att många av de här guldåldrarna håller sig innovativa därför att de befinner sig i en rivalitet med omvärlden. Alltså 1000 grekiska stadsstater som ständigt konkurrerar. Det gör ju å ena sidan att man måste vara innovativ och hela tiden ta till sig nya metoder och teknik.
Vi gillar det egentligen inte, men...
Precis. Därför att det är ständiga Sputnik-ögonblick. Titta, Sovjet har en satellit. Då måste vi sporra vår tekniska utveckling också. Och det är ju tveeggat svärd därför att de grekiska stadsstaterna krigar ju med varandra hela tiden också. Mm. De italienska stadsstaterna under renässansen är extremt innovativa men befinner sig i ständig krigföring med varandra. Så att det är och idag, USA och Kina, det är möjligt att vi får mer av öppenhet för innovation därför att vi vet om inte vi gör det, satsar på AI eller vad det nu är, så kommer de göra det där borta. Och det är väl bra att vi får utveckling, men det är ju väldigt tråkigt att det ska handla om en geopolitisk rivalitet som kan slå över i krig.
Jag tänker på en av de här kritikerna mot kapitalismen, det är ju att den urholkar kulturen om den får för lösa tyglar. Kapitalism, marknader, handel, en uppvärdering av det pekuniära. Det har ju hört till många guldåldrar. Har det någonstans liksom hotat kulturen?
Alltså jag skulle säga motsatsen, att det har i de flesta fall befordrat en väldigt kreativ kultur. Dels för att man får mer resurser helt enkelt. Så att, och mer resurser, mer specialisering gör att alla måste inte jobba i jordbruket, utan plötsligt så kan man skapa marknader för andra saker. Och många av de här riktiga konstnärliga guldåldrarna, som renässansens Italien, den nederländska guldåldern, Rembrandt, Vermeer, Frans Hals och liknande, är ju intimt förknippad med kommersen också. Delvis för att välståndet gör det möjligt, men också social rörlighet gör att man ska kanske befästa sin status på något nytt sätt. Om det inte är för att man kommer från en viss familj, så är det för att man har donerat en fresk till den här kyrkan, eller för att man har målningar på sina väggar. Sen är det klart att, jag menar, om folklig efterfrågan som kommer med kapitalismen kan ju vara extremt vulgär också. Det handlar ju om vad man efterfrågar. Så såg man ju för sig på renässansens experiment. Det var ju inte den klassiska religiösa konsten. Definitivt med de nederländska genremålningarna. Att, vänta, det här är ju inte stora så här heroiska porträtt av kungar som krigar. Utan plötsligt är det så här bilder på fiskare och
vanliga familjer.
Ja, och penningutlånare och sånt där. Och familjer som är ute och åker skridskor. Det uppfattades som extremt vulgärt. Men ingen kan ju säga att det inte var kulturellt kreativt.
Nej, och sen har vi ju då under industrialismen, en av de nya produkterna var ju romanen, vilket ju är ett ämne för ledarsidans vikarie Henrik Dahlgård har ju skrivit en bok om det som kommer här i veckorna.
Ytterst, ytterst läsvärd bok. Bra ankompanjemang till Big Human, tycker jag.
Ja, verkligen. Analys blir ju alltid svårare när man närmar sig vår tid, men det är ju oundvikligt. Så avslutningsvis, är vår nuvarande guldålder på väg att ta slut?
Alltså, det finns ju oroande tecken, utan tvekan. Jag tycker att i hela inte bara den västerländska, hela världens debatt, så känns det som vi har rört oss lite från den här atenska mentaliteten till den spartanska mentaliteten på bara de senaste 15 åren på något vis. Det har väl att göra med världshändelser, krig och oro.
Kriser och växande skulder. Ja.
Massor av, ja precis, apokalypsens ryttare som ju är ja, kris, krig, inflation, skulder, pandemier. Det gör att det finns väldigt mycket ångest i världen idag och också en längtan efter starka män, längtan efter protektionism på många håll, längtan efter att slå till bromsen. Så att jag är orolig, det är ett skäl till att jag skrev den här boken, för att vi ska lära oss någonting av tidigare misstag, att den här oron kan bli en självuppfyllande pessimism som gör att vi stänger vår tillgång till de nya idéerna, den nya tekniken som skulle kunna rädda oss. Men man ska ju också notera att oroande tecken har ju funnits med i hundratals år från flesta av de här guldåldrarna innan de går under. Bara för att man ser oroande tecken så betyder det ju inte att det är slut. Utan Nej. Det kanske finns lite kreativitet kvar i oss.
Ja, jag tänker på pessimismen som man skrattat lite grann åt i efterhand på 70-talet. När även så här, så det är Tyskland, Willy Brandt, som tror att liksom, demokratierna är snart försvunna. Det är, framtiden tillhör kommunister och juntor. Och Friedrich Hayek sitter och förtvivlar. Och även liksom också, det är ju då han slår över till liksom stöd också för auktoritära typer som Pinochet och annat och liksom börjar liksom genera sig intellektuellt med liksom att det minst dåliga är det här, liksom, hellre fascism än kommunism. Liksom.
Ett typexempel på hur pessimismen kan bli självuppfyllande och att man hamnar på fel ställe istället för att just fortsätta att tro på sina idéer. Men det där är exakt väldigt viktigt. Skriver man om det här på 70-talet så hade man ju sagt att nu är vår guldålder på väg ner. Det fanns andra kloka personer, Daniel Patrick Moynihan, en av USAs smartaste intellektuella, som just sa att snart så kommer demokratin bara vara en sån här antikverad styrelseform som finns i exotiska små platser. Därför att man såg då att i det korta loppet så såg det ut som att diktaturer var starkare, därför att de kunde snabbt mobilisera folk och mobilisera resurser för ett visst syfte. Och därför så har vi någon slags diktaturavund i oss i demokratiska länder, för att vi ser, oj vad snabba de är. De kan bygga massor av vindkraftverk jättefort. Och då glömmer man ju den här
insikten. Och en tredjedel går till och med att använda, eller två.
Ja, precis. Jonas Gravström, svenska ekonomen, har ju tittat på det där och noterat att ja, bygger man vindsnurror för planen och för diktatorns skull, då är det inte säkert att de ger någon el. men det viktiga läxan från guldåldrar är ju att ja, i det korta loppet så kan alltid Sparta se mäktigt och stort ut och Sovjetunionen mäktigt och stort. Men de har stängt av de här riktigt livgivande krafterna som kommer från att man frigör fler människor att experimentera med sina egna idéer. Testa dem, misslyckas, kritisera varandra och komma fram till något nytt. Att i det korta loppet så ja, man står inte på barrikaden, det är inga ståtliga flaggor och uniformer. Men i det långa loppet så är det enda som skapar utveckling och framsteg.
Vilken bra avslutning. Tack så mycket Johan Norberg för att du var med oss idag.
Tack Mattias.
Johan Norberg, aktuell med boken Peak Human. Tack också till alla er som har lyssnat. Tyckte ni att talet om Aten var rena grekiskan eller att vi var hädiska i framställningen av kristendomen eller islam? Maila tankar, synpunkter och invändningar till ledarsidan@svd.se. Ledarsidan@svd.se. Goda idéer och kloka invändningar är som bekant receptet för en fortsatt guldålder. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.